Gott att se er igen. Jag har ju varit lite frånvarande pastor. Och först skulle jag vilja säga för en fantastisk, ett tack för den fantastiska fina sången som människor var med på här för några söndagar sedan då jag vaknade upp och fick ett video, en videohälsning på min födelsedag. Ja, nu är det officiellt. Jag är 40 och jag känner mig lite stelare på morgonen när jag vaknar upp. Det kan också betyda att jag har ätit alldeles för mycket skrotmat och rört mig för lite. Så vi får se vad det blir av det. Men tack för hälsningen. Idag så skulle jag vilja tala över rubriken som är hämtad ifrån en psalm som jag skulle vilja utgå ifrån idag. Psalm 73, några verser där. Och rubriken är: har jag dig söker jag inget på jorden. Har jag dig söker jag inget på jorden. Och jag skulle vilja inleda med en vers från psalm 73 och vers 25. Där psalmisten Asaf skriver så här: vem har jag i himlen utom dig? Och har jag dig söker jag inget på jorden. Den här psalmen, den handlar om och berör ett förhållande mellan att vilja leva ett liv för Gud och samtidigt leva i en värld bland människor som inte gör det. Alltså som inte lever sitt liv för Gud. Men som det ändå verkar gå väldigt bra för. Och ibland nästan bättre. Vi möter i texten psalmistens dilemma över att de utan Gud verkar till synes ha ett bättre liv. Och han skriver så här i början i vers 2: men jag var nära att snava med mina fötter. Mina steg var nära att slinta. För jag greps av avund mot de högmodiga när jag såg de gudlösas framgång. Kanske man har känt så ibland. När det verkar gå lite bättre för dem som inte är troende, inte är kristna, än för den som är det. Och låt mig vara tydlig med att säga: jag delar inte upp människor här. Och jag säger inte att kristna per automatik skulle vara för mer än någon annan. Eller några andra. Utan hur det kommer sig och hur det ter sig att människor som lever ett liv utan Gud verkar, som psalmisten säger, vinna större framgång. Och då får man ju ärligt ställa sig frågan som kristen: vad betyder då mina ansträngningar som kristen? Om jag ser alla andra har det så mycket bättre än vad jag själv har. Psalmisten Asaf, han jobbar med de här frågorna. Och kanske vi har jobbat med dem, du och jag, på tu man hand. Från olika vinklar. Som kristen, som icke-kristen. Hur det ser ut och hur det ter sig. Vad går jag in i om jag skulle bli kristen? Och vad är det jag missar om jag väljer att säga mitt ja till Jesus? Vad är det de har och vad är det jag har? Och så vidare. Och han gör en liten utläggning lite senare. Han skriver så här: de är fria från plågor fram till sin död. Deras kroppar är välnärda. De drabbas inte av mänsklig nöd. De plågas inte som andra människor. Och lite längre fram: de hånar och hotar med ondska, överlägset hotar de med förtryck. De öppnar sin mun mot himlen och deras tungar far fram på jorden. Därför vänder sig folket till dem. De suger i sig vatten i mängd. De säger: hur skulle Gud kunna veta? Den högste har väl ingen vetskap? Sådana är de gudlösa, ständigt trygga med växande rikedom. Jag tycker han ger en ärlig chans att faktiskt våga ifrågasätta tillståndet som jag tror vi ibland kan uppleva på tu man hand. hur vi ser på varandra. Hur vi ser på andra. De som verkar ha det där som ingen annan har eller får. Vi ser på människor som verkar vara fria från plågor, precis som psalmisten säger, med välnärda kroppar. Som inte drabbas av mänsklig nöd, som har allt det där de behöver. Som inte plågas, men som istället förtrycker, hånar och hotar sin omgivning. Som förminskar Gud och hans storhet och nonchalerar den han är. Det han har och det han gör. Och som bygger sitt liv på växande rikedom. I Sverige så kan vi konstatera att det är ett faktum. Vi är inte fattiga i vårt land på det sättet. Och när då Gud inte existerar i människors liv så verkar det som att man kan göra precis vad man vill. Och det verkar ändå gå bra. Eller. För medan psalmisten funderar över detta så läser vi hur han också börjar tänka och ifrågasätta sitt eget resonemang. Att han inte riktigt får ihop den bilden och den verkligheten. Och han inser att argumenten inte håller. Han säger vidare, jag funderade och försökte förstå det. Men det var för svårt för mig. Vi kan ägna ett helt liv åt detta. Vi kan se på orättvisor, vi kan känna orättvisor, vi kan uppleva att tillvägagångssätt och avsaknaden av Gud hos andra som om det vore en given mall för hur en människa ska leva där man verkar få det man vill ha genom att bara titta på det i princip. Och själv så blir man utan och så börjar man jämföra sig. Har jag verkligen det jag behöver i relationen med Gud? Är Gud faktiskt den Gud som jag behöver? Eller finns det någonting annat som är mycket, mycket bättre? Det verkar som att jag får mat på bordet fast jag inte ber gode Gud välsigna maten. Amen. Det verkar som att jag har pengar på kontot även om jag inte läser min bibel dagligen. Det verkar som att jag kan köpa en massa saker och leva ett ganska gott liv trots att jag inte vänder min blick mot Gud. Behöver jag då Gud? Det är så psalmisten funderar och reflekterar. Och detta kan också bli någonting som vi ägnar vårt liv åt. Och att vi jämför oss med andra och vi ser på vad alla andra verkar ha. Om man ställer sig frågan, vad är det då jag har? Men så läser vi vidare att så länge psalmisten i egen kraft försökte förstå, med sitt eget intellekt försökte förstå och fatta hur det här hängde ihop, så gick det inte. Men så står det i vers 17, tills han eller jag kom in i Guds helgedom och insåg deras öde. För i bilden som målas upp av människor, som målas upp av vårt samhälle med vad vi äger och vad vi har, skulle kunna definieras som lycka, så ser vi i detta också flera olika myter som faktiskt inte är sant. Psalmisten talade om att de var fria från plågor. Kan ta nästa bild. Samtidigt så vet vi att ingen människa går fri från plågor. Ingen kan säga på sin dödsbädd att man inte har varit med om utmaningar. Det andra som blir en myt är att alla upplever vi på ett eller annat sätt nöd. Ja, vi kanske inte behöver gå 10 mil för att hämta vatten ur en brunn. Men nöden över olika saker, nöden över våra barn, nöden över vår familj, nöden över att kanske ekonomin ibland ska gå ihop, nöden över att vi inte riktigt vet vart vi är och vart vi är på väg någonstans. Nöd, sorg, smärta, ångest, depression. Och det unika med Sverige är ju att vi trots allt har det så bra, är ett av de länder som mår som sämst dåligast och dåligast i vårt inre. Hur hänger det ihop? Och det sista som salvisten säger också, det är ju att konstatera det, att rikedom kommer aldrig kunna ge fullständig trygghet. Har du satsat ditt liv på pengar, så säger jag bara, se upp. Vad är du om du har byggt ditt liv på rikedom? Det kommer aldrig att ge fullständig trygghet. Men det här är en myt som vi lätt kan gå på, oavsett om vi har mycket pengar eller lite pengar. Och så dyker det in detta med avund. Och vi ser människor med framgång. Hur andra har, hur andra lever sitt liv. Och vi undrar, hur står det då till med mig? Men detta för dig och mig bara längre och längre bort ifrån sanningen och den sanna verkligheten. Att Gud på något sätt också skulle vara någon som inte är värd något, eller något som inte är värt att ha. Och precis som Asaf så inser vi kanske förr eller senare hur fel vi kan tänka. Vi behöver gång på gång påminna oss om detta, hur verkligheten egentligen ter sig. Vad som är sant och vad som är riktigt. För den enkla men samtidigt svåra sanningen är denna, att när jag drar mig nära Gud och lever i hans närvaro, i hans sanning, ges jag en klarare bild över den jag är skapad till att vara. Och det liv jag är skapad till för att leva. Helgedomen som psalmisten talar om handlar ju om Guds närvaro. Gud själv. Gamla testamentet beskriver ett tempel där bara vissa fick gå in. Men på grund av Jesu död så har vi fått tillgång till det allra heligaste. Han har gett dig och mig access till det allra heligaste, till hans närvaro, att få ta emot hans heligande, få bli fylld utav honom konstant och jämt. Och genom att tillbringa tid med Gud så öppnar han och vill öppna våra ögon för det som är rätt, riktigt och äkta i hur vi ser på saker och ting. Vi får ett rätt förhållningssätt till det som sker runt omkring oss. Så många gånger som vi hör också detta, att vi ska få leva på ett sätt som vi själva känner och tycker passar bäst för mig. Och jag tänker, det är ju en fin tanke. Det är klart att han ska få göra som han vill eller som hon vill. Även så inom kristna led. Men så fel det där är. För när jag bara lever på mina egna idéer, mina egna premisser, min egen lust eller det jag upplever bäst för mig själv, är risken stor att vi får, och det skapas en felaktig bild om mig, men framförallt om honom. Om Gud själv, vem han är och vad jag har i honom. Han får då heller inte tillträde i mitt liv. Inte för att han inte vill. För så lätt att skylla på Gud. Gud, var är du någonstans? Det är tomt. Jag ser dig inte. Utan för att jag kanske rent ärligt inte är villig att låta honom göra det han vill i mitt liv. Istället blir det jag som styr agendan. Och Gamla testamentets bild är ju som sagt en skuggbild. Bild av helgedomen är en skuggbild av det sanna inre livet som kom genom Jesus Kristus och hans död och uppståndelse, som sedan gav oss den heliga ande. Och i Johannes 6, Johannes evangeliet kapitel 6, så möter vi Jesus när han beskriver detta för sina efterföljare. Och då han talar om sig själv som livets bröd och vad det innebär att följa honom. Kapitel 6, som är en ganska rak och tydlig undervisning från Jesus och som får konsekvenser. Och han säger bland annat i Johannes 6:35, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Vet du att Jesus är den som kan säga, bara han kan säga aldrig. Man säger ju det, du ska aldrig säga aldrig eller alltid till dina barn. För det håller du inte. Du får aldrig göra så där igen. Eller jag ska aldrig göra så där igen. Nej, men det vet vi, det håller vi inte med Jesus. Som är Gud Fader, Gud i himlen. Han har fullständig access till de orden. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Vilka löften. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Det är sant för dig och mig. Men orden från Jesus fick många människor, många judar att anklaga och ifrågasätta honom. För många människor så var Jesus bara en simpel människa. Kom från ett litet sammanhang som verkade vara obetydligt för väldigt många. Han var Josefs son, han var son till Maria. Man såg honom som en simpel och enkel människa. Och nu påstod han att han var Gud, vilket människor fick såklart problem med. Men sen hade många människor börjat följa honom, blivit hans lärjungar. Och vidare så talar Jesus ifrån kapitel 6, vers 50-51 och säger så här. Här är brödet som kommer ner från himlen för att man ska äta av det och inte dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter brödet ska leva i evighet. Och brödet som jag ger åt mitt som jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Ni förstår att Jesus talade i ett bildspråk. Han sa inte här är mitt kött, här är min kropp. Utan det han talar om, det var det inre livet. Men alla de här orden väckte frustration och irritation. Påståenden som Jesus sa gjorde att människor började ifrågasätta honom och livet med honom. Och de säger sen vidare i vers 60, det här var en svår tanke. Vem står ut med att höra det? Anledningen till att de inte kunde ta till sig det Jesus sa var för att det inte matchade deras egna bild av vem Gud var och vad det innebar att följa honom. De hade byggt sin egna uppfattning om vad som var rätt och riktigt och på grund av det så tog de avstånd från Jesus och hans statement från att vara den han sa att han var. Och vi läser, när Jesus hade sagt detta så drog sig många av hans lärjungar undan och slutade att vandra med honom. Vad var det i Jesu ord som blev så svårt för lärjungarna? För de var också lärjungar. Det var inte bara 12 lärjungar. Bibeln talar om många lärjungar, många efterföljare. Men här är det många som väljer att lämna. Dels för att det var svår tanke. Och de slutar att vandra tillsammans med honom. Men det Jesus talade om var inte taget ur tomma intet. Utan Jesus säger i samma andetag att det här är ande och det är liv. Och det är väl det som är den stora utmaningen även för oss. När Guds ord, Jesu ord, inte passar mig och mina önskningar. Risken blir att jag väljer att ta avstånd ifrån det, precis som flera av lärjungarna till Jesus gjorde. Och det är här igen vi kommer tillbaka till salmistens ord. Och den insikt som han sen gör när han inser att vem har jag i himlen utom dig? Och har jag dig söker jag inget på jorden. Vad är det som gör att salmisten kan säga de orden? Poängen med hela budskapet är inte att förakta allt vad världen är. Eller att inte kunna se skönheten i den. Att inte kunna få njuta av en härlig semester. Sommar, sol och bad, sin båt, sina ägodelar, sin familj, allt detta. Nej, det är inte poängen att det ska slopas undan och tas bort. Utan istället vara försiktig med att det inte formar bilden av det liv vi är tänkt att leva här och nu. För den stora insikten är att förstå att det är i Gud jag har allt jag behöver och att inte låta sig luras av världens sätt att förhålla sig till Gud. Varken som en Gud som inte har någonting att komma med, som psalmisten sa, som inte verkar ha någon kunskap, eller att all rikedom och allt det andra som erbjuds skulle vara någonting så mycket bättre, utan gång på gång påminna oss om att det är i livet och gemenskapen med Gud jag finner verkligen det jag behöver. När den stora skaran av lärjungar hade lämnat Jesus så läser vi sen att han vänder sig om till sina 12 lärjungar som är kvar och så ställer han en väldigt sårbar fråga. Inte tänker väl ni också gå? Vi möter här och vi kan skönja här en sorg hos Jesus. Visste ni att Jesus kan bli bedrövad, ledsen, gråta, har känslor över när folket lämnade honom? Det är inte att han bara står på distans och tänker, ja men synd för er, vi går hit bort. Det finns en sorg hos Jesus när människor väljer att lämna honom. Eller inte tro på honom för den delen. Och jag tänker att det är en väldigt viktig aspekt och påminnelse. Det handlar därför inte bara om att vi väljer att lämna Jesus eller glömmer bort honom för allt som blir viktigare. Eller egna teorier om livet. Det handlar heller inte om en ilsken Gud som blir sur och irriterad för allt vad människor gör. Nej, istället så möter vi här en Gud i sorg och en saknad över att människan inte förstår eller vill ta till sig det budskap och den kärlek som han vill ge dem. Ni vet ju själva, ni som har barn, att när man försöker säga någonting till sina barn i kärlek och man ibland känner att det här tas inte riktigt emot, så finns det en sorg på insidan som en pappa, man känner att ni inte förstod. Att ni inte förstår vad jag försöker säga. Och samma sak möter vi här med Jesus och människorna som väljer att gå. För ofta så är det väl så att vi hör om en sträng Gud som inte tillåter människan att göra vad den vill, och därför gör människan uppror, så säger de, Gud tillåter mig inte att göra detta, så därför lämnar jag kyrkan, jag lämnar tron och jag går min egna väg. Men kanske vi skulle behöva inse den sanningen som beskriver en kärleksfull Gud som längtar efter dig och mig. En Gud som inte har för avsikt att lämna oss utanför, utan ge oss det bästa som vi behöver. Kanske det inte handlar om rikedom, pengar. Det kanske inte handlar om berömmelser, framgång på världens vis, utan något mycket mer värdefullt och som också har ett evighetsperspektiv. Vi vet ju att vi lever i landet lagom, där vi tror oss alltid ha rätten att välja rätt mängd på saker och ting. Så också med Gud. Lagom Gud. Inte för mycket. Jag vet inte vad det blir av det om jag skulle ge han allt. Samtidigt får vi också konstatera att efterföljelse har ett pris. Det kostar på. Så menar jag att jag måste våga förhålla mig till det som Jesus inbjuder mig till. Inte vara rädd för vad som ska hända, men kanske vara rädd ibland att behöva lämna saker och ting som jag håller kärt, men för att vinna någonting så mycket större och bättre. Att jag behöver göra avkall på mitt, men med insikten i att jag vinner något så mycket större i gemenskapen med Gud som är värt allt. Alla lämnade inte Jesus den där dagen, utan det fanns några lärjungar kvar. Och på Jesu fråga till lärjungar så svarar Petrus, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helige. Herre, till vem skulle vi gå? Har du bett den bönen någon gång? Herre, så här ser det ut. Det här är mitt liv. Alla andra verkar gå åt det där hållet eller det där hållet, Herre. Vem ska gå till om inte till dig? Lärjungarna hade funnit djupen i Gud och de insåg att det inte fanns någon annanstans att gå som var mer värt än närvaron med Jesus. Vad har du för insikt om Gud? Vad har jag för insikt om Gud? Jag vet inte alla er här var ni befinner er någonstans i relation till Jesus. Men sanningen är att efterföljelsen till Jesus inte är second best. Ett andrahands val. Utan det är det bästa för dig och mig. Det finns inget annat på den här jorden som kan jämföras med det liv som Jesus inbjuder oss till. Och som vi en dag också ska få spendera en evighet tillsammans med. Det är det bästa för dig och mig. Och har jag honom, och har du och jag honom, så behöver vi inte söka något annat på jorden. I Jesu namn. Amen.